Idag har Vatikanradions skandinaviska redaktion glädjen att hälsa Margaret Gärding välkommen hit.
Tack så mycket. Tack.
Du har nu varit i Rom i närmare en vecka och under den här veckan har du deltagit under en konferens som den katolska kyrkan har kallat till. Det var det påvliga rådet för rättvisa och fred. Berätta lite om denna konferens.
Den här konferensen, för det första, den var otroligt givande. Det var ungefär cirka 300 länder med representanter från hela världen, från nord, syd, öst och väst. Så det var mycket givande rent andligt. Och för det andra, det var också kunskapsmässigt. Man fick lära sig mycket. Och framförallt var den inspirerande. Att delvis då just kontakten med människor som är engagerade i rättvisa, fred och mänskliga rättigheter. Så att det ger hemskt mycket.
Vilket var konferensens tema?
Det är egentligen om kyrkans sociallära genom åren. Och det som är helt fascinerande det är att redan från 1921 pratade man om saker som är relevant även för vår tid. Liksom hur man lever ut sin tro också genom sina handlingar och vår förhållningssätt till andra och framförallt de svagaste och de mest utsatta. Och kyrkans sociallära, som jag ser det, den har liksom olika nivåer. Man har en grundläggande nivå om medmänsklighet som bygger just på tron. Och så man har då en annan nivå som anpassar sig till sin tid. Där man på ett aktivt och medvetet sätt tar sig an de problem som kommer upp under just som är aktuell för den tidpunkten. Som till exempel nu är miljöfrågor. En mycket viktig del. Men det är många aspekter. Det är också, som sagt, det här med fred och rättvisa. Det är bistånd, det är företagande. Och det är absolut inte så att man bara riktar blicken för vårt ansvar och våra möjligheter att påverka och agera mot tredje världen. Men även i våra egna länder, som då i Sverige, i Europa, i USA, i Australien, i de rikare länder. Att man på ett medvetet sätt tar sig an också de utsatta situationen. Också då att man på ett medvetet sätt också påverkar makthavarna. Och vi fick så många exempel och där man då också kan vara med och påverka eller ta initiativ. Och det här blir ännu viktigare i de fattiga länder. Därför vi fick då ett exempel från Indien där kyrkan där har lagt upp information om de rättigheter som människorna har inom ramen för lagen som många inte känner till. Och det här har man informerat folk då och hjälpt dem att kräva sina rättigheter. En grej som verkligen imponerade mig med hur man hade lagt upp det här mötet, det var att alla hade någonting att bidra med. Och de fattiga länderna var inte bara ett problem. Förstår du, som vi ofta ser tredje världen som ett problem. Men de var delaktiga på lika villkor. De bidrog med otroligt intressanta lösningar till problemen. Och det är det här som jag känner att kyrkan har en otroligt potential. Liksom att jobba med det här, att vi ser på varandra med större respekt och accepterar varandra mycket mer. Att vi inte generaliserar och afrikaner är så där eller de här är så där. Och det här kan också hjälpa oss när vi jobbar med bistånd. Därför att ett stort problem inom bistånd är att vi tror att det är bara vi i de rika länder som har lösningar. Så vi tar inte vara på den kunskap och den kompetens och de drömmar som finns i u-länderna. Och ibland säger vi att vi gör det, men i verkligheten gör vi inte det. Så att på det här sättet tyckte jag man lyckades otroligt bra med det på konferensen.
Ni deltog även i en påve audiens. Vad sa påven till er?
Han pratade kring då temat för konferensen om vårt ansvar och möjligheten att påverka. Och det var en stor upplevelse därför att vi var samlade och då kom han in och pratade till oss. Det var mycket speciellt. Det var helt klart att det betyder mycket för oss alla. Och jag tror att det här påverkar våra liv och också stärker vår engagemang och beredskapen att kunna då ta sig an det som vi måste ta oss an. Jag är otroligt tacksam för att jag fick vara en av dem som deltog.
Du är alltså en utav personerna i den kommission utav rättvisa och fred som finns i den katolska kyrkan i Sverige, är det så?
Precis.
Ja, berätta.
Jo, jag är en av 12 personer som då är utvald av biskopen. Där vi diskuterar olika problem just kring fred, rättvisa och de mänskliga rättigheter. Och det är flera aspekter som vi jobbar med. Delvis då det främst då den som är administrativ ansvarig, som är sista Madeleine, som reser och håller de här kontakterna. Och bland de aspekterna som vi tar oss an, det är till exempel företagandet inom den katolska kyrkan, det är integrationsfrågor, det är miljöfrågor, det är genusfrågor, då andligheten och så vidare. Och det tycker jag, det för bland de utmaningar av vår tid i Sverige, det är integrationsfrågor. Då är det hemskt viktigt att kyrkorna är tydliga om de mänskliga rättigheter. Därför det är de som vi måste ansvara för att vara med och skydda.
Du är uppvuxen i Sydafrika?
Jo.
Hur kom det sig att du kom till Sverige?
Jo, jag är född i Sydafrika i en mycket fattig del av apartheid Sydafrika ute på landsbygden i KwaZulu-Natal. Och växte upp i en stor familj. Vi var faktiskt 16 barn och många barn brukade dö tidigt under den tiden. Och man förväntade att bara hälften av dem skulle överleva, men 14 av oss överlevde. Det som påverkade mig starkt som barn, det var att vi var då katoliker och min mamma hade en mycket stark tro som bar både genom fattigdomens utmaningar men också att ha då rasism och apartheid som även på allt det där. Jag hade tur, jag fick möjlighet att studera och genom unga kristna arbetare i Sydafrika stärktes min politisk medvetenhet och då tillsammans, därför för mig hade alltid varit frågan annat än att min tro har varit basen för mig som aktivist. Det är den som jag har använt som utgångspunkt. Och då engagerade jag mig mot apartheid och fick stora problem, hamnade i fängelse och det ena och det andra. Och sen till slut lämnade jag Sydafrika och jobbade i England. Och Oxfam tillsammans med den brittiska regeringen anställde mig som rådgivare till regeringen i Kongo. Och där träffade jag då min före detta man som är svensk och hamnade i Sverige.
Då när du väl kom till Sverige, har du fortsatt att arbeta inom dessa frågor?
Absolut, därför att bistånd har jag fortsatt att jobba med, delvis då för SIDA där jag har utbildat biståndsarbetare. Men också som föreläsare där jag har blivit inbjuden av olika organisationer som är engagerade i bistånd. Och också haft några turer i fält som biståndsarbetare. Och sen då i början fortsatte jag kampen mot apartheid därför det var en fantastiskt stark medkänsla för den sydafrikanska folket och de förtryckta och hjälpte till som föreläsare för att engagera folk och stärka bojkotten. Och sen är jag mycket engagerad i integrationsfrågor och diasporans situation, framförallt den afrikanska diasporan som är den som har det faktiskt svårast i Sverige.
Du har ju nu under livet samlat på dig väldigt mycket erfarenheter. Om man växer upp under svåra förhållanden i materiell fattigdom, för man kan ju inte säga att det fanns andlig fattigdom i din familj. Och så kommer man till Sverige som är i materiell välstånd. Vad kan Sverige ge till ett land med materiell fattigdom? Och vad kan ett fattigt land ge eventuellt till Sverige?
Det som de delar av min bakgrund som jag har stor glädje av i Sverige, det är hoppet. Det är tron på livet. Därför att när varje dag är en utmaning, någonstans bygger du upp det här, tro på livet och tro på andra människor, samtidigt då som du känner ett ansvar. Vi är beroende av varandra, och det är det som jag tror är en av utmaningarna i Sverige. I och med att vi inte behöver varandra materiellt, då tror vi, vi får för oss att vi inte behöver varandra överhuvudtaget. Och jag kan uppleva en viss ensamhet i Sverige. Och i början var det mycket påtagligt att jag upplevde att det fanns många ensamma människor i Sverige. Och jag tror det är där då som vi kan bygga upp den gemenskap. Det är det ena. Det andra som vi också kan ge ett land som vi som har haft det fattigare, det är också att uppskatta det man har. Därför att jag minns när jag var barn, då hade vi, i och med att man var fattig, man var en stor familj, och det var till jul som man hade en ordentlig bit kött och sånt. Och sen i Sverige har man en ordentlig bit kött varje dag. Så när jag först kom till Sverige, då tänkte jag, om man hade så bra, hur firar man då? Men det är också det här att inte bli blasé, och också att vara nöjd med och uppskatta det som vi har. Därför att det är lite lätt, att det är så lätt att få nytt att man inte. Och sen, vad kan ett land som Sverige ge oss? Det är två aspekter. Det är den kunskap man har, det är att man kan dela med sig, men det som man kan dela med sig, det är inte bara de ens goda erfarenheter, men det är också misslyckanden och de sämre erfarenheter. Och det är det som jag tycker att vi ska ta vara även på våra misslyckanden för att lära oss om framtiden. Och vi ska inte skämmas för våra misslyckanden. Därför att jag får en känsla ibland att det är bara det som vi är stolta över. Det är bara det som vi kan prata om. Men jag tycker vi ska också ha ödmjukheten att prata om det, som till exempel i Sveriges historia som inte har varit så bra, som tvångssterilisering och andra, liksom. Att även när samhällen börjar må bättre, att man ska ändå verkligen fokusera på allas mänskliga rättigheter. Mm. Att vi måste ha mod att bidra även med våra misslyckanden, därför att som folk kan dra lärdom av. Och det är här som jag tycker att Sverige kan bidra med ganska mycket, att berätta om de här fina tankar som man har, men också att kritiskt granska det här. Har det verkligen fungerat som det har tänkt? Vi måste se det vi har gjort bra, men vi måste också se våra misslyckanden och dela med andra av det, så att de lär sig. Mm. Så att inte folk ska tro att man kan ta den svenska modellen bara som den är perfekt, men vi måste också berätta om det som inte har varit bra. Det är vårt ansvar att göra det. Så att det är hemskt viktigt att liksom de här tankarna som finns i socialläran, det som har varit otroligt spännande för mig, som har också kommit upp, det är att det är jätteviktigt att det här, det är egentligen på den personliga nivån, respekten för oss själva, för våra närmaste och sen för den breda mänskligheten.
Tror du alltså att den katolska kyrkan är en viktig aktör på världsarenan?
Jag tror för det första vi är en viktig aktör, därför vi har ett uppdrag. I kyrkans sociallära, vi har ett uppdrag som alldeles för få katoliker känner till. Och det här då som jag menar, att vi måste sprida information om den, och den måste genomsyra den kultur som finns inom kyrkan. Så att det är det ena. Och sen det andra är att vi gör mycket genom olika organisationer och individers engagemang. Därför att liksom den här engagemanget och ställningstagande på den individuella planet, tycker det är det som måste vara utgångspunkten. och hur vi agerar i vår närmaste miljö. Och det är det som vi har där som vi sen speglar utåt i resten av världen.
Jag tackar dig så hjärtligt, Margaret Gärding, för att du kom hit.
Tack snälla. Tack så hemskt mycket att du bjöd in mig.